Kvittningssystemet har fallit. Ska det återuppstå?
Vi reder ut allt som finns om kvittningssystemet och frågar oss hur det kommer påverka valet.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Jag är lite sliten idag för att vi var ju, gjorde livepodd igår på Stockholms handelskammare. Och förutom att Filippa Reinfeldt var där, vilket ju var kul, så, alltså det är alltid kul när hon är någonstans, så var ju också Sverker Eriksson där, satt mitt emot, han satt liksom längst fram i mitten.
Just det.
Alla kanske inte vet vem han är förresten.
För detta ombudsman för Moderaterna i Stockholm.
Alltså det här är egentligen före min tid som reporter typ, men alltså
han var ju det väldigt länge ska sägas. Och blev en väldigt tung maktfaktor,
eller hur?
I hela partiet.
Man kände ändå så här här sitter en farlig person. Kanske inte farlig, det är fel ord. Men en person som kan avgöra ens öde. Men om man skulle vilja kandidera för Moderaterna för 10 år sedan. Ja.
Ja, då hade man inte gärna haft Sverker Eriksson emot sig.
Eller det är alldeles riktigt.
Då var ju också Henrik med. Men Henrik är tydligen så sliten så att han inte är med idag.
Egentligen så inledde jag bara med att säga detta för att berätta att även på fredag kommer vi ha en livepodd då på Kulturhuset här i Stockholm.
Just det.
Och det är massa poddar som ska vara där. Till exempel Kvartalspodd ska vara där. Och det är den enda jag minns. Men alla, för vi ska vara på samma scen. Men alla ska ha lite, alltså det är politik tema av. Jo, Moa Wallins nya SR-podd, när konsulterna, såg jag också på listan. Men i alla fall så är min poäng att dit kan man komma och kolla på oss. Och vi har också 5 fribiljetter att lotta ut.
Vem ska få dem?
Ja, men vi kan väl bara göra som brukar att skicka ett mejl till politiken@svd.se och ställa en fråga till vår frågepodd.
Och, då är
och
det,
har du den bästa frågan för en biljett.
Okay.
Eller kolla på Tova, ska man få en biljett eller ska en få 2 biljetter och en få 3 biljetter?
Jag tycker
biljetter,
vi eller? Överlåter åt Henrik att vara jury i det här systemet.
Det finns biljetter som någon kommer kanske kunna vinna.
Ja.
Så säger vi.
Skyll på Henrik om ni inte får en biljett.
Producenten viskar i örat här, ställer man sin fråga i ljudform då har man bättre chans att vinna.
Idag då, när Henrik inte är här, så ska vi ägna oss åt riksdagsarbete. Mm. Internt riksdagsarbete, förordningar, praxis.
Ja.
Vad de äter på dagarna i riksdagen.
Det kan ju tyckas som att kvittningssystemet är smalt, men då ska jag säga att jag var faktiskt inne och kollade på läsarstatistik här på ett chefsmöte som jag var på, och det är otroligt läst allting om kvittningssystemet. Otroliga siffror. Vi har också fått in...
Det är sant.
Det är konverteringsraket.
Ja, du menar att Svenska Dagbladets läsekrets, eller de som är inne på vår sajt, de är intresserade av kvittningssystemet.
Vi har också fått många nya prenumeranter på artiklarna om kvittningssystemet. Alltså kanske inte mer kanske kvittningskaoset. Och vi har också fått faktiskt flera frågor till vår vanliga frågepodd om detta. Men nu gör vi ett helt avsnitt. Nu kommer det. Imorgon, onsdag, jättespännande dag i riksdagen. 9:00 ska gruppledarna ha möte hos talmannen för att prata om kvittningssystemets framtid och riksdagsarbetet resten av mandatperioden.
När man tittar på dig så är det lite som att du uppmanar sån här stämningen efter valet 2018-känsla. Regeringsbildningskaos. Det är ett möte mellan alla partier. Talmannen.
Också känslan av jag skrev till en statssekreterare igår. Åh, nu känns det som när vi höll på med pandemijuridiken. Det var så underbar tid i mitt yrkesliv. Imorgon 16:00 så är det votering. Första voteringen sen kvittningssystemet föll. Och om inte Tidöpartierna lyckas släpa dit alla sina ledamöter, så riskerar de ju att förlora omröstningen om det här typ kommunala vetet om kärnkraften.
Aha.
Som de vill slopa. De vill göra det enklare.
Så det är hela deras kärnkraftspolitik som står på spel?
Inte hela, utan ett litet steg av väldigt många små steg.
Men vad kommer hända då? Eller vad kommer de säga till varandra på det här mötet i klockan 9 imorgon bitti, tror du?
Alltså känslan just nu är ju att oppositionspartierna inte jättesugna på att göra upp med Tidöpartierna igen. De har ju en önskan om att hitta ett system där man också ska hantera vildarna som är själva problemet. Ska vi börja i problemet?
Det kanske vi ska göra.
Nu vet vi att väldigt många har koll på senaste veckans händelser och har läst mycket
just
om det.
Det finns 9 vildar i riksdagen.
Det finns 9 vildar i riksdagen. Och 2 av de då sverigedemokratiska vildarna röstade ju i förra veckan med oppositionen i en punkt om de nya medborgarskapslagarna. Det handlade om att införa övergångsregler, vilket i praktiken, säger partierna, rör sig om 80 000 medborgarskap som då skulle delas ut enligt de gamla reglerna och inte de nya reglerna. Det här har bland annat Säpo varit emot eftersom man menar att det finns risker här med att släppa igenom folk.
Mm.
Det sägs ju att förr fick man medborgarskap i Sverige lika lätt som man gick ut och köpte flingor.
Just det.
Det var lättare att få medborgarskap än att köpa öl i Sverige.
Det är skitsvårt att köpa flingor i och för sig nu för tiden. Det finns ju jättemånga sorter.
Det finns bara ett slags medborgarskap.
Men det här fick Sverigedemokraterna att reagera. De skickade ju då in 2 stycken ledamöter till.
Ja, i Sveriges riksdag finns det ju ett kvittningssystem. Det är ju bara en överenskommelse mellan partierna. Den är ju liksom inte reglerad i lag eller så. Och det handlar ju om att om någon är borta så tar då andra sidan bort en person från att rösta för att man ska upprätthålla maktbalansen mellan blocken eller partierna.
Alltså syftet är att det ska bli så som det var menat på valdagen, så som de majoritetsförhållanden som väljarna röstade fram.
Ja, och syftet är att man ska kunna resa på något spännande resa med sitt utskott eller göra något så viktigt, till exempel delta i Sveriges Radios partiledardebatt eller
gå på en begravning.
Var i Sölvesborg eller liksom.
Nej, men det
och då kvittar man ut sig.
Mm, just det. Man får inte kvitta ut sig för vad som helst.
Nej, men vissa kvittar ju också ut sig ibland när de tycker att det är för jobbigt att rösta om någonting.
Just det.
Som de inte kan stå för. Mm. Det är också en klassiker. Men det som hände då var att när det blev klart, det stod klart ganska sent att de här 2 politiska vildarna skulle rösta inte enligt sin originalpartigrupp så att säga. Då skickade SD in 2 extra ledamöter som egentligen var utkvittade och vann voteringen.
Så får man ju inte göra.
Mm. För vadå får och får? Det här är inte reglerat i lag. Det är bara en överenskommelse mellan partierna.
Praxisen.
Ja, och här kommer vi nu till debatten som har pågått sedan dess.
Mm.
Eller så här. Den initiala reaktionen var ju då raseri från oppositionen som sa att nu har hela systemet fallit. Det finns inte längre. Så här får man inte göra. Ni bryter mot vår överenskommelse. Även Moderaterna var upprörda. Gruppledaren Mattias Karlsson, inte att förväxla med Sverigedemokraten Mattias Karlsson, utan det här är då Moderaten Mattias Karlsson.
Mm.
Han kom ju ut tidigt i kammarfoajén inför journalisterna och var väldigt upprörd. Han pratade om att nu finns inte förtroendet kvar, alla har svårt att se hur det här ska lösas. Det är väldigt viktigt att vi kan få tillbaka förtroendet. Och ja, det är klart att regeringspartierna har mest nytta av kvittningsöverenskommelsen. Ja, han var liksom
han sa ju i praktiken samma sak som Socialdemokraterna, alltså nu finns inte kvittningssystemet längre.
Ja, nu har det fallit.
Det är som att han inte hade ringt till Rosenbad och kollat vad talepunkterna riktigt var, eller hur?
Jag tror att det där var talepunkten den första timmen ungefär eller så. Nej, det här var ju dagen, det här var faktiskt dagen efter. Omröstningen skedde ju sent och sen skrevs det på kvällen. På onsdagen, det är liksom Valborg också här. Så på Valborg så var alla gruppledarna ute i...
De var ute och söp, är det det du säger?
Då gick de runt i riksdagen och liksom, gav kommentarer om det här. Mm. Så det här var alltså dagen efter. Moderaterna är ju oftast inte så snabba på bollen när det gäller just så här, krishantering, kommentarer. De brukar ju gärna vilja avvakta lite, men det finns ju en stark liksom, ådra av ordningsmannaskap i den moderata kulturen.
Mm-hmm.
Och jag tror att det var lite det som gavs uttryck för här. Så här får man ju inte göra. Det här bryter ju mot reglerna. För att sen förstod jag att Kristdemokraterna lite diskret knackade Moderaterna på axeln och sa, hörni, minns ni inte att vi hade en tilläggsöverenskommelse under förra mandatperioden då vi ju kompenserade för vildarna också?
Kompenserade för vildarna? Ja, Jag ska förklara.
Förra mandatperioden så fanns det ju till exempel en politisk vilde som heter Amineh Kakabaveh.
Ja, hon blev känd då.
Hon var ganska stor.
Mm.
Under pandemin så bestämde man sig för att ha den här 55-manna riksdagen för att inte riksdagens voteringar skulle vara ett superspridarevent.
Just det, så att det bara var 55 ledamöter som var närvarande och voterade.
Ja, och de gjorde man ju då proportionerligt för att maktförhållandena skulle upprätthållas.
Ja.
Då var också, det fanns två politiska vilda i riksdagen då, och då var de också med i den här överenskommelsen. Alltså det var ju då Amineh Kakabaveh och Karlsson Lövdahl hette hon väl, liberalen. Och, så de ingick också i överenskommelsen, och då bestämde man att om Amineh Kakabaveh till exempel planerar att rösta mot Vänsterpartiets linje, då får Vänsterpartiet ta in en annan person så att de får rätt antal röster.
Mm.
Spännande.
Men det var bara under pandemin då?
Alltså, här är det lite oklart. Här säger de olika saker. Jag har sett Ida Gabrielsson, vänsterpartisten, var ute och säger att det här gällde ju under pandemin för att man inte skulle begära kvittningsförbud och därmed ha ett superspridarevent. Men andra moderater till exempel säger att nej, men det här... Man följde det här sen resten av mandatperioden. Och ganska många säger att de inte minns. Rätt så många har ju också försvunnit sen den här mandatperioden. Det var Tobias Billström som skötte kontakterna med
Amineh Kakabaveh. Alltså det är ju inte så himla länge sedan det här.
Alltså de har inte dött, men de har liksom bytt telefoner med, du fattar. Det var ju också då Sverigedemokraterna kom in i kvittningssystemet. De hade ju inte varit med där innan. De har ju stått utanför.
Precis. Och det är väl en spännande sak här i sig. Vi kommer väl till det så småningom. Men alltså, att Sverigedemokraterna är nykomlingar i systemet och ändå fuckar upp det.
Ja, i alla fall så inser då Moderater och Kristdemokrater att det här avtalet finns. De börjar skicka runt det. Jag fick det på sms i helgen. Och också... De inser ju att här finns det en argumentation för att det som SD gjorde kanske inte var så himla konstigt. Man kan nyansera det. Det följer tidigare praxis. Det här kanske ändå ett, som Linda Lindberg, SDs gruppledare, säger. Det vi gör är ju faktiskt att upprätthålla då väljarnas mandat.
Mm. Det är ju sant. I någon mening.
Och att man skulle också kunna se det på det sättet. Man behöver inte se det som Mattias Karlsson att nu är allt över och det går inte att lita på varandra längre. Det är ju en lite liksom svår argumentation när man ju precis har sagt att vi litar på Jimmie Åkesson så mycket att han ska bli vår migrationsminister efter valet. Så plötsligt blir man då uppringd av en massa regeringsfolk som säger du har väl sett den här gamla överenskommelsen och vi tycker att ni liksom, det är faktiskt fel vinklat när ni säger att SD har gjort en odemokratisk kupp här och vi är faktiskt inte alls upprörda på dem. Vi tycker att SD har gjort något ganska bra här, har jag hört från både Moderater och Kristdemokrater. Också Moderater sa, vi skulle aldrig våga göra så här själv, men...
Okej, så det följer på sätt och vis tidemandatperiodens logik. SD gör något ovanligt, slash sjukt, slash i sak felaktigt.
Give them hell-aktigt.
Och så småningom så säger Moderaterna, det där är bra.
Mm. Men vi skulle aldrig våga göra det själv.
Det är roligt att Moderaterna sen skäller på journalister för att så här, ni utmålar oss som svaga gentemot Sverigedemokraterna hela tiden. Ibland kan man ju känna att ja, men det kanske är ert beteende som förorsakar sådana beskrivningar.
Mm. Alltså jag vet ju att jag är lite överintresserad av den här typen av formfrågor och formalia. Men jag vill ändå bara säga några saker till
ja,
om
visst,
det här gamla avtalet. För att
Om man... jag måste rätta dig först. Det går inte att kalla ett avtal från pandemin för 5 år sedan för ett gammalt avtal. Du kommer få höra gamla saker kring kvittningssystemet så småningom.
Det har hänt så himla mycket. Jag har åldrats så mycket sedan dess. Nej, men för att man kan ju då invända, vilket jag har försökt göra när jag har pratat med de här människorna, och sagt att så här, ja, jag minns ju till exempel när Löfven hade röstat bort i midsommarkrisen, hur Moderaterna liksom la fram ett helt paket för att få en centerpartist att rösta på Ulf Kristersson istället för Stefan Löfven, alltså Helena Lindahl, som det var osäkert in i sista stund hur ska hon rösta. Då höll ju Elisabeth Svantesson en presskonferens med policy direkt riktat till liksom Västerbotten eller vad det nu
är. Ja, men vad då, menar du att det var ett sätt att förstöra kvittningssystemet?
Nej, men jag menar om man är så här, och vi ska inte liksom hålla på och prata med vildar och det är omoraliskt och det då alltså vad de säger av typen så här, då har vi liksom inte respekterat väljarnas mandat.
Nej.
Då kan man ju känna så här, okej, fast det här var gjorde ju ni en ganska tydlig likartad sak, eller så här, om ni nu tyckte att ni hade neutraliserat Amineh Kakabaveh, varför behövde både Stefan Löfven och Magdalena Andersson göra ett eget avtal med henne? Ni har ju också framhållit henne under hela den här mandatperioden som rösta inte på vänsterblocket för det kan komma en vilde.
Nej, men det är ju det intressanta här. Alltså, i grunden så handlar det om principen, är det en person man röstar på och har den personen så att säga det personliga mandatet, eller är det ett parti? Och alla de här exemplen är ju liksom skärningen mellan detta, och då kan man ju motargumentet mot Linda Lindberg och Sverigedemokraterna när de säger vi upprätthåller ju bara väljarnas vilja, valresultatet är ju ja, men ni, det är ju era personer som inte röstar som de ska, då får ni ju sluta att rekrytera Elsa Widding som man rekryterade till valet, satte högt upp på listan, gav en podd, det var ju jätteviktigt med kulturkriget för klimatet, och sen klarar de inte av att behålla henne längre än 5 månader.
Det finns ju liksom lite olika då synsätt på det här, alltså typ, är det grundlagen som gäller eller är det liksom känslan i partierna att du hade aldrig varit invald om det inte vore för mig? I praktiken är det ju grundlagen, annars hade de ju behövt avgå.
Lag ska ju...
Lag har ju byggt det här landet.
Land ska ju med lag byggas.
Men jag vill bara säga att när man när jag nu har min egen argumentation med mig själv här om vad som gäller
jag
med det här.
Jag förstår att jag är lite överflödig.
Nej, men du bara avbröt mitt resonemang som var när jag då har tagit upp de här statsministeromröstningarna under förra mandatperioden, då säger företrädare för regeringen som nu tycker att SD har agerat rätt, att ja, men det är ju statsministeromröstningar, då gäller ju inte kvittning överhuvudtaget, och det moraliska i det här läget, om nu oppositionen vill pröva liksom styrkeförhållandena i riksdagen, det är ju att de riktar misstroende mot Ulf Kristersson, och så får vi ju pröva. Så argumenterar de. Man skulle ju också kunna säga så här, om ni nu tyckte att den här överenskommelsen från förra mandatperioden var så himla bra, där ni neutraliserade vildarna, varför gjorde ni inte en sån överenskommelse när ni tappade majoriteten?
Ja, och då är ju de svaret skyldigt i det, alltså ansvaret för sina vildar, så att säga.
Nu är jag färdig med mina olika tankar om förra mandatperiodens avtal.
Och jag kan kasta in
avtal.
Lite mer. Alltså, det här har ju i någon mening hänt för. Till exempel i en regeringen Reinfeldt förlorade sin majoritet då, så blev det direkt
SD kom in i riksdagen.
Exakt, så blev det direkt en votering om ett förslag att sänka anslaget till regeringskansliet. Alltså spara på regeringskansliet. Och den voteringen landade inte som det var tänkt att den skulle landa. Och enligt Moderaternas dåvarande gruppledare Anna Kinberg Batra så berodde det på att miljöpartisterna hade sagt att fler miljöpartister skulle vara utkvittade än vad de faktiskt var, alltså, eller skulle vara frånvarande. Så det var för många miljöpartister som röstade. Ett annat exempel är småviltsjakten i fjällen.
Mm, den frågan.
Under den där mandatperioden så gick ju oppositionen och SD ihop. Eller de röstade på samma sätt. De ville göra det begränsat så att det inte skulle vara för alla EU-medborgare utan bara svenska medborgares rätt att jaga i fjällen på småvilt, smådjur, harar, andra saker, ripa kanske. I vilket fall, det var en kaotisk röstning där det saknades någon vänsterpartist, det saknades någon miljöpartist. William Petzell, om du kommer ihåg honom.
Absolut.
Sverigedemokraten. Han var frånvarande.
Han lever inte längre.
Nej. Och däremot så var det då en kristdemokrat närvarande som inte skulle vara närvarande. Alltså som hade kvittat ut sig. Eller skulle vara utkvittad. Så den voteringen landade också fel. Skillnaden, eller jag har i alla fall inte lyckats hitta något historiskt exempel där partier med vilje skickar in ledamöter som ska vara utkvittade att rösta och dessutom så att säga ta på sig det. Alltså det här är ju ett attribuerat en attribuerad händelse som man säger när det gäller terrorattacker. Sverigedemokraterna tar på sig dådet.
Tycker du att det här är en slags terrorattack mot Sveriges riksdag?
Nej, det tror jag inte man kan säga. Men möjligen då verkar det ju som enligt Moderaternas initiala reaktion och Socialdemokraternas reaktion mot kvittningssystemet. I vilket fall så det är ingen som har gjort så här tidigare, vad Nej. Jag kan hitta i alla fall.
Och det finns ju jättemånga exempel på där folk har råkat vara på toaletten eller man missar voteringen av något annat skäl. Det finns ju till och med omröstningar som har tagits om för att folk har varit frånvarande av misstag. Alltså så sånt händer ju, men det som är lite unikt här är ju att de går ut och säger så här, vi struntade i kvittningssystemet för att vi tyckte inte det blev rättvist. Och det är ju där är ju Sverigedemokraterna ett parti som liksom fungerar på ett annat sätt. Det är ju inte första gången vi ser det.
Det är väl också det som gör det här mer spännande än att bara handla om riksdagsformalia.
Men det jag undrar är så här, om SD nu kom in i kvittningssystemet 2020, hur länge har det här kvittningssystemet funnits?
Ja, undrar du verkligen det? Eller?
Nej, men jag vet att du vill prata om det. Jag försökte vara snäll.
Jag har ju tagit på mig att försöka ta reda på när kvittningssystemet startade. För det är ju min uppgift i den här podden. Mm. Eller min uppgift i livet. Det går inte riktigt.
Mm-hmm.
Det var ju otroligt svårt. Jag gjorde, så ska man inte säga. Jag gjorde på det journalistiska sättet. Alltså jag gick inte
frågade ChatGPT.
Nej, jag gick inte till böckerna utan jag ringde. Alltså... Mm.
Det var ett skämt.
ChatGPT har inte gett ett bra svar, tror jag inte.
Det var ett
skämt. Men vi får se. Jag började med att ringa Björn von Sydow. Du vet, som satt i konstitutionsutskottet, SOSSE. Mm.
Talman har han väl varit också?
Ja, talman. Han har varit en doktor i statsvetenskap. Var någon slags sekreterare ibland åt Tage Erlander. Eller hjälpte honom med hans böcker.
Han har varit med ett tag.
Han har varit med skitlänge. Vet du vad han sa? Han sa så här. Bra att du ringer. Jag har funderat själv på den här frågan de senaste dagarna. Jag har inget svar. Det verkar inte som att någon har gjort det här. Alltså gjort forskningsjobbet. Men hans farbroders gissning var att det borde vara någonting på 20-talet, tror jag. Men citera mig inte på det, ungefär så. Okej, jag ringde vidare. Jag ringde Ingvar Mattsson.
Alltså riksdagsdirektören.
Ja, precis. Han är ju inte fullt lika åldersrik som Björn von Sydow. Men han är intresserad av sådana här saker. Och så har han det jobb han har. Han var på talmanskonferens i Köpenhamn men gick glatt ut och tog en kaffe för att diskutera den här frågan. Han hade heller inget svar.
Han rekommenderade väl att du skulle köpa 18 band av en bok?
Nej, först skällde han ut mig för att jag inte äger Nils Edéns alltså när riksdagen firade kanske 500 år så skapades det ett sånt monumentalverk som Nils Edén var redaktör för. Det är 17 band plus ett band med register så att man kan slå i de andra 17. eller han skällde inte ut mig.
Men han var förvånad, han var besviken.
Han blev uppbragd. Mm. Uppbragd, besviken över att jag inte ägde detta. Så det första jag gjorde sen var ju att gå in på antikvariat.net och köpa det. 414 Härligt. Euro kostade det.
Mm.
Värt varenda sekin.
Blir en ny bokhylla.
Förhoppningsvis. Mm. Nåväl. Ingvar Mattsson hade egentligen inget bra svar han heller. Han tänkte sig kanske att det hade något med övergången från tvåkammarriksdagen till enkammarriksdagen att göra. Alltså att det hade hänt någonting på 70-talet. Det fick mig då att ringa till Ingvar Carlsson. Ingvar Carlsson låg hemma på soffan.
Alltså statsministern.
Ja, just det.
Tidigare
statsministern. Han har ju varit med länge. Det sa han också. Och han sa, jag vet inte. Men det har funnits kvittningssystem så länge som jag har varit med. Och det är sedan 1958. Han passade också på att säga att han tyckte att Åkesson missbrukade kvittningssystemet. Oklart om det var här eller om det egentligen var för Åkessons höga frånvaro.
Mm-hmm.
Jag tänkte så här, det funkar inte med de här politikerna och statsvetarna. Så jag måste ringa en jurist. Det är ju bara jurister som har riktig koll på saker. Så jag ringde Fredrik Sterzel. Han är professor, alltså emeritus i konstitutionell rätt och skrivit mycket om hur ska landet styras frågor. Han tyckte att utvecklingen var mycket olycklig och jag tyckte att det var mycket olyckligt att han inte hade något tydligt svar på när skapades egentligen kvittningssystemet. Okej. Då ringde jag Magnus Isberg som var kanslichef vid konstitutionsutskottet länge och definitivt har skrivit om sådana här saker, docent i statsvetenskap. Han visste inte heller. Då ringde jag till slut Tommy Möller som inte hade något svar men tänkte att...
Han är också statsvetare.
Ja, precis.
Professor.
Han är yngre än de här farbröderna. Han trodde att det kanske hade något med den här jämna voteringen om pensionerna i slutet av 50-talet när Ture Königsson avgjorde ATP-systemet att göra. Mest blev han kanske nöjd med att höra vilka andra människor det var som inte hade svar på den här frågan. Sen stötte jag på när vi gjorde den här livepodden, Sverker Eriksson.
Som vi inledde med.
Exakt, ombudsmannen för Moderaterna. Han skickade så småningom något som möjligen såg ut att vara skapat av en språkmodell. Men som började ge intressanta ledtrådar. Nämligen att Rickard Lindström, socialdemokrat stod på 20-30-40-talet. SSU-ordförande på 20-talet. Hade skrivit om detta i sin bok om riksdagsarbete från 1933. Då börjar liksom något hända. Sen hörde Ingvar Mattsson av sig igen. Jag gissar att hans talmanskonferens i Köpenhamn var över. Och då skickade han över en magisteruppsats från Umeå universitet som var gjord 2011 av en person som i det här avsnittet av programmet Politiken måste hyllas. Josefin Edström.
Mm.
Oklart vad hon gör idag. Det finns någon Josefin Edström som har varit utredare på Saco. Kan vara hon. Kan vara någon annan. Men hon skrev sin magisteruppsats på temat kvittningssystemet i riksdagen. Och där försöker hon reda lite i historien. Men hennes portalmening i historieavsnittet är dock exakt när kvittningsförfarandet inleddes är svårt om inte omöjligt att slå fast. För det finns liksom ingen dokumentation om det här. Men hon konstaterar några saker.
Mm.
Till exempel att när Nils Stjernquist skrev sin bok om riksdagsarbete på mitten av 60-talet, då var inte kommunisterna, Vänsterpartiet alltså som de heter idag, med i kvittningssystemet. Och så nämner hon den här Rickard Lindström-boken och så nämner hon Leif Anderssons bok.
Alltså Socialdemokraten?
Just det.
Ja.
Ja. Leif Andersson, socialdemokrat, ordningsman i partiet, skrev den här boken som jag då har med mig.
Beslutsfattarna, S-et i beslutsfattarna är ett SOS-S inom parentes.
Det är alltså en jubileumsskrift i socialdemokratiska riksdagsgruppen när de fyller 100 år. Inga andra partier gör jubileumsskrifter till sina riksdagsgrupper. Det säger något om något.
Den är ju tung i Socialdemokraterna. Är det det du försöker säga?
Det är verkligen. Här finns det då ett helt kapitel om kvittning. Ska jag gå igenom det?
Kan du ta liksom, kanske kortversionen?
Okej. Här refereras till exempel att det var ett möte på 1920-talet i socialdemokratiska riksdagsgruppen där fyra riksdagsledamöter ville förbjuda kvittning. Det är ju ett bevis på att kvittning existerar. Det finns också 1926 ett riktigt beslut om hur kvittningsregler ska funka, alltså i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Och man inför något som heter kontrollanter. Man kan ju fundera på, varför är det bara socialdemokrater? Det funkar ju inte om det bara är socialdemokratiska riksdagsgruppen som har ett system för kvittning. Men man inser, och när man börjar läsa de här texterna som existerar, att kvittning skedde ju extremt ad hoc från början.
Mm.
Alltså så kallad kompiskvittning.
Och alltså man hade inte en kvittningsman,
nej,
som man gick till.
Utan om du hade ett riktigt roligt liksom spektakel du skulle gå på, en 40-årsfest, en 50-årsfest.
Eller ett studiebesök.
Ja, men jag vidgade lite.
Ja.
Och kände att du verkligen behövde... då gick du till någon, kanske som också satt på din bänk, alltså kom från samma del av landet, och vädjade till den personen. Kan inte du också... åka på resa, gå på fest, göra någonting. För då, alltså man fick sköta det själv så att säga. Man kvittade ut sig själv med någon.
Ja, jag fattar. Som typ när man ska jobba helg och behöver hitta någon vikarie som kan ta ens helg.
Ja, exakt så. Mm. Men det tyckte ju då i riksdagsgruppledningarna var för stökigt. Det blev ju ingen ordning på någonting med det. I den här boken så får man då följa hur det successivt blir mer centralisering i det här systemet.
Mm.
Kontrollanterna döps om till kvittningsmän 1954 till exempel. Jag tänkte att du skulle häpna vid den här.
Nej, men jag tycker att det är intressant. Jag ska bara, om jag får, jag vill inte göra dig ledsen, men jag ska bara säga att jag frågar, när du sa att du hade svårt att hitta det här, när vi pratade om det här om dagen, då gick jag faktiskt in och frågade ChatGPT.
Ja, vad hade de för svar?
Och då fick jag svaret, ingen vet riktigt exakt när det tillkom, men det har utvecklats successivt under 1900-talet.
Men,
så man kan säga att det är ungefär samma svar som du har kommit fram till,
ja,
i ditt
det är det
arbete.
Det är sant.
Men liksom utan storyn så att säga. Det är lite mindre kött i...
Hade ChatGPT eller språkmodellen du nu använde med Elis Håstad-grejen?
Nej, det var inte mer än det.
För här visade det sig till exempel då att Tommy Möller hade nästan lite rätt. Alltså 1959 så var det den stora ATP-omröstningen.
Mm.
Den som då avgjordes av att en folkpartist röstade på det socialdemokratiska förslaget. Då var det ju ganska bråkigt inför. Alltså högern ville kvitta ut Elis Håstad, gammal han var väl redaktör på Svenska Dagbladet rent av. Jag kan, nu tappar jag bort hans i huvudet. Jag jobbade med hans dotter på Dagens Nyheter en gång i tiden. Disa Håstad alltså. I vilket fall, han var svårt sjuk. Mycket svårt sjuk. Och han befann sig dessutom i New York. Så högern vädjade till Socialdemokraterna, kan vi kvitta honom? Och sossarna sa nej.
Mm.
Två dagar senare så avled han. Så Moderaterna hade så att säga skäl för sin vilja att kvitta ut honom. Men de hann då faktiskt få in en ersättare, så det där ruckade inte ordningen. Det är en bra anekdot tycker jag, för den visar att någonting ändrades här. Efter den här voteringen på 50-talet så meddelade Erlander att man hade gjort en uppgörelse om vad som skulle vara tillåten kvittning mellan partierna vid just viktiga voteringar. Och då gällde det att det som var tillåtet var bara om man var FN-delegat och alltså i New York, eller om man hade andra officiella utlandsresor plus då allvarlig sjukdom. Tydligt är att kompiskvittning, fyllekvittning, rolighetskvittning eller vad du vill kalla det, pågick efter det. För det finns många rapporter under 60-, 70-, 80-talen där man liksom ondgör sig över att det sker fortsatt kvittning som inte partiledningarna har kontroll på.
Det händer ju ibland, om jag bara tar oss till samtiden lite grann.
Mm.
Eller stöder dig om jag gör det.
Nej,
Nej. För jag ska bara säga att det händer ju ibland att partierna begär kvittningsförbud. Det kan man ju göra.
Precis.
Till exempel så var det ju så när det var könstillhörighetslagen omröstningen.
Ja.
Då begärde ju Kristdemokraterna kvittningsförbud för att de visste att det fanns då enstaka ledamöter i Moderaterna till exempel som var emot den här lagen. Och då gör man det dels för att liksom visa om någon kanske inte följer partilinjen, men också för att liksom sätta press.
Ja, de hade ju inte kunnat vinna den voteringen ändå. Så det var väl på sätt och vis bara för att förnedra Ulf Kristersson.
Ja, men de hoppades ju även på, det fanns ju socialdemokrater som var emot också, Strandhäll. Mm. Och, alltså, man hoppades ju på att man skulle kunna göra det. Men det ogillade ju Moderaterna mycket.
Men en sak som är tydlig i det historiska är ju att det liksom är två sidor som man kvittar hela tiden. Så det ställer ju till det. Både med nya partier då, alltså i slutet av 80-talet och början av 90-talet när det kommer nya partier, så får ju de inte heller vara med i kvittningssystemet.
Det är inte det enda parti som har hållits utanför.
Nej,
kvittningssystemet.
Nej, alltså Miljöpartiet fick inte vara med. Kristdemokraterna fick inte vara med inledningsvis. Nydemokrati fick inte vara med. Det är ju också så att Moderaterna ett tag inte fick vara med i kvittningssystemet. Du vet, sista Fälldinperioderna, eller för den delen Ola Ullsten-perioderna, då lämnar ju Moderaterna regeringen, hoppar av regeringen. Då blir de som ett tredje block i riksdagen där, eller ett fjärde, för någonstans så, jag vet inte om Vänsterpartiet hade fått vara med i kvittningssystemet, kommit in i det då eller inte. Men i vilket fall så får till slut Moderaterna inte vara med i kvittningen. I början så är sossarna snälla mot Moderaterna och tillåter det, och sen säger de plötsligt stopp. Det är också det att det är ju på välvilja av den andra parten hela tiden.
Ja, och det tänker jag för oss till din fråga som du ställde inledningsvis i den här podden, när jag sa låt oss bara dra lite bakgrund.
Just det.
Och nu 35 minuter senare så tänker jag att jag ska svara på den frågan. Mm. Alltså, vad händer nu? Hur kommer det bli på det här mötet imorgon?
Ja.
Och då är det ju så att
hur mycket välvilja finns det där?
Ja, och då kan man ju tänka sig att oppositionerna av olika skäl inte vill hjälpa regeringen att bygga upp ett nytt kvittningssystem. Alltså, det är ju regeringen som sitter illa till i alla de voteringar där de inte egentligen har Socialdemokraterna med sig. Socialdemokraterna röstar ju ganska ofta med Tida, men i de fall där de inte har det så kommer det ju bli eventuellt svettigt för regeringen. Men eftersom det just handlar om välvilja så är det ju så här, okej, men om Socialdemokraterna vägrar göra upp om ett nytt kvittningssystem nu, eller oppositionen, vad händer då i nästa mandatperiod? Om de då, man måste ju hela tiden tänka så här, okej, vad händer när vi styr? Om inte vi visar välvilja mot dem nu, kommer de visa välvilja mot oss då? Det är ju en konstant terrorbalans att vara politiker. Så det kanske ändå talar för att de kommer komma fram till någonting.
Det blir ju också besvärande i den här prematura delen av valrörelsen som vi är inne i, där riksdagsledamöter ändå ska försöka bedriva något slags opinionsbildande arbete ute i landet.
Ja, men imorgon skulle ju Sveriges Radio haft partiledardebatt som de har fått ställa in, eftersom partiledarna måste samma tid vara i riksdagen och trycka på knappen. Så att det är klart att det kommer bli stökigt. Voteringarna ligger ju ofta sent på eftermiddagen, och då kan man ju ha andra åtaganden.
Men förutom att riksdagsledamöter inte kan dela ut flygblad i samma utsträckning i några veckor nu då, tangerar ju hela den här frågan något mycket större i valrörelsen, tänker jag också.
Du tänker på kaosfrågan, som jag kallar den.
Vad är kaosfrågan?
Nej, men Tidöpartierna har ju under hela mandatperioden egentligen, kan man ju se i deras olika kommunikationsplaner och annat, så har de ju
Har du läst deras kommunikationsplaner?
Ja, det har jag. Samarbetspartierna som de kallar sig i dem. Det handlar ju väldigt mycket om att beskriva oppositionen som oenig, att beskriva Löfven och Magdas tid som statsministrar som kaos och stökigt, och de fick inte igenom sina budgetar och de behövde göra upp med en politisk vilde.
Mm.
jämfört med då den stabila Tidöregeringen som i eftermiddag ska Tidöpartiledarna ha en presskonferens där de ska göra bokslut över sin regering och prata om hur mycket de har kunnat göra till skillnad från tidigare handlingsförlamade regeringar. Och det är klart att i det ljuset så spelar det ju roll om de inte kommer få igenom det ligger ju flera viktiga propositioner framåt nu, om de inte får igenom det eller om de börjar gå ut och säga vi litar inte på varandra, vi kan inte ha en liksom informella överenskommelse i riksdagen för det funkar inte.
Ja, helt enkelt om de faktiskt inte får igenom den här politiken.
Ja, om det skulle vara så. Vi vet ju inte än så länge såklart om det blir så, men bara hela idén om att så här, här är det ordnade samlade alternativet mot det stökiga kaosalternativet på andra sidan. Mm. Den uppenbarligen, bara att döma av hur många av dem som har ringt mig den här veckan för att prata om det här pandemiavtalet, så känner jag att de är lite stressade över den där bildsättningen och över liksom SD är inte ett parti som man kan lita på.
Nej, men det är väl där jag tänker att det här skär rakt in i valrörelsen, alltså frågan om SDs normalisering och hur olika partistrateger bedömer SDs normalisering och hur status för den är. Alltså för i de andra Tidöpartierna, alltså regeringspartierna, så upplever man ju att bilden är att SDs normalisering har gått väldigt långt och väljare har accepterat SD. De kan vara ett regeringsparti. Det var ju därför liksom, med det som bas som Ulf Kristersson ställde sig på Skeppsholmen och lovade bort ministerposter. Men i andra delar av befolkningen så har kanske SD inte alls normaliserats på det sättet. Och här finns det ju fortfarande ett stort gap mellan de två blocken i opinionsundersökningarna som tidigt de måste täppa till, dra över blockgränsen. Men då började jag tänka att alternativet är ju, om man inte klarar av att dra tillräckligt mycket över blockgränsen, så är ju alternativet soffan, alltså vet ej rösterna.
Mm. Och de är ju faktiskt ganska många.
Och då är det ju inte ett dra över blockgränsen val så mycket som ett mobiliseringsval. Och då närmar vi oss ju något som så att säga kan vara en sverigedemokratisk uppgift. Alltså det är ju inte en del soffliggande väljare har nära till Sverigedemokraterna.
Ja. SD gjorde ju till exempel ett ganska dåligt EU-val, eller de backade ju för första gången i ett val nu 2024. Delvis för att deras väljare inte gick och röstade överhuvudtaget.
Ja, precis. Och då började jag tänka på en klassisk debattartikel skriven i Dagens Nyheter i 1994 års valrörelse av en professor i nationalekonomi. Med rubriken "Kan vi lita på att Socialdemokraterna ljuger?" Den sägningen har ju återkommit sedan dess, och då handlar den så att säga om, nu låter det som att Socialdemokraterna lovar bort saker till allt och alla i valrörelsen, men kan vi lita på att de ljuger och inte kommer uppfylla de vallöftena, utan när de kommer i regeringsställning bryr sig mer om sunda statsfinanser. Som den här professorn i grunden tänkte sig att partiet nog gjorde. Alltså motsvarande fråga nu är ju, kan vi lita på att Sverigedemokraterna ljuger? Alltså för de här väljarna då. Jag menar, nu är liksom Henrik Winge ute på något privat mission för att rädda Liberalerna kvar i riksdagen. Jimmy Åkesson är... vill absolut inte vara statsministerkandidat. De är inne i någon fas där de ska vara mjäkiga, samarbetsvilliga.
Regeringsdugliga.
Ja. Men kan man då lita som sann SD-väljare? Kan man lita på att SD ljuger nu? Och att de även nästa mandatperiod kommer liksom vara partiet som inte är som de andra.
Ja, alltså partiet som någonstans utmanar systemet. Och ja, det så ser det ju ut.
Ja, och då är ju det här agerandet. Vi skiter väl i det här praxisen med kvittning. Vi bryr oss om att den här medborgarskapsförändringen ska igenom och vi bryr oss om vad valresultatet var. Då är ju, det är ju så att säga rätt signal till de väljarna.
Och det är ju samma som att fälla budgeten som man gjorde ju ganska tidigt i sin riksdagskarriär.
Ja, eller skälla på allt och alla när man blir infiltrerade av journalister i en EU-valrörelse.
Men Jimmy Åkesson har ju också sagt i olika sammanhang att de vill utmana även liksom regeringskansliets system och att man tycker att liksom utredningsväsendet är alldeles för stelbent och långsamt och man måste kunna göra saker på andra sätt. Alltså de framhåller ju alltid det som en positiv sak med partiet. Vi är inte en del av det här som har gällt i 100 år. Vi kan tänka på ett annat sätt. Vi kan...
Ja, men och sanningen är väl att SD i någon mening ljuger. Alltså, jag menar, som jag förstår det, hur det här gick till i förra veckan, så nåddes ju Sverigedemokraterna av den här informationen typ en timme för att voteringen skulle ske. Det, på den här timmen så har man ju inte jättemycket tid att liksom ta in alla strategiska överväganden. Är det, hur bra är det här på lång sikt eller inte? Utan man agerar ju mer på mage. Och, alltså jag säger inte att de inte tänkte, det gjorde de absolut tror jag. Men så att säga, det blir gut feeling. Mm. Vad är vårt sätt att hantera det här? Och då är ju Sverigedemokraterna kanske fortfarande inte ett parti som de andra. För jag har svårt att se att något annat parti skulle agera på det sättet. Det har inte kommit fram, jag har i alla fall inte lyckats hitta historiska exempel på det.
Nej, men uppenbarligen också utifrån då de andras reaktion och omsvängning i reaktionen hos Moderaterna så är det ju också såklart, det bekräftar ju det du säger, att liksom deras grund är ju att hålla sig till rådande ordning och sen så kommer någon och säger, det behöver vi inte alls göra. Och då, men problemet är lite så här, det där är ju lättare när man är ett oppositionsparti såklart, men kanske också lättare när man är ett samarbetsparti. Alltså man blåser ju bara de andra en gång så att säga. Det är ju svårt sen. Alltså, sen då, nu har man ju bränt ner någonting och så ska det resa sig något nytt. Men, ja. Men frågan är hur mycket den typen av saker kan man göra och ändå samarbeta med andra partier?
Ja, men här blir det ju intressant. Det är ju en pågående undersökning, men hur den här mandatperioden har varit mellan regeringspartierna och samarbetspartiet SD. För det kanske är så, hypotes, att SD upplever att de kan ha blåst på olika sätt eller betett sig på olika sätt som är lite praxisutmanande mot regeringspartierna och det har fungerat flera gånger. Alltså att det inte har varit så som du säger att det här kan man bara göra en gång och sen är man körd, utan att de nog kanske har upplevt att de har kunnat göra så vid ett flertal tillfällen och det har fungerat. Det är ju något annat än det här förtroendet i riksdagen som kvittningssystemet vilar på kanske. Men jag tänker ändå som hypotes att det här är bra i valrörelsen för Sverigedemokraterna.
Men dåligt för tider?
Det beror ju på. Alltså från, kan tiden ta över blockgränsen och har de på riktigt potential där? Då kan ju det här vara dåligt, för det kan ju skrämma bort.
Ja, eller riskera detta att också skrämma bort ordningsamma moderater. Nja,
ja, men jag menar inte. Någon gång i den här valrörelsen så kommer det ju stå så här, hur ska vi prioritera? Ska vi försöka locka över blockgränsen fortfarande eller ska vi bara mobilisera?
Men kan inte olika partier i en fyrpartikonstellation ha olika uppgifter?
Jo, det kan de ju, men det försvåras ju lite av ett faktum som har liksom förändrats de senaste 3 månaderna. Nämligen, för 3 månader sedan så var det 4 olika partier som kanske skulle samarbeta på något sätt i en regering sen. Nu har ju Moderaterna lovat att Sverigedemokraterna ska få ministerposter. Och det har också Liberalerna ställt upp på. Och det har de lovat alldeles oavsett vad Sverigedemokraterna gör i den här valrörelsen eller vilka förslag de lägger fram i den här valrörelsen. Och det alltså, då är man ju närmare knutna med varandra och det påverkar ju mer då.
På fredag i vår live-podd på Kulturhuset i Stockholm så kommer vi nog inte prata om kvittningssystemet. Vi får se, alltså kanske risk att man kommer prata om detta hela valrörelsen.
Du känner inte att du har rätt ut det fullständigt.
Men det kan ju hända mer saker före fredag menar jag, som är intressant. Men i vilket fall, vill ni vinna de där biljetterna så mejla politiken@svd.se. Ställ en jättebra kul fråga till frågepodden. Gärna ljud. Det gör man ju till exempel i sin röstmemo. Ah, ni löser det där.
Ja, vet du vad? Jag tycker också... Man kan också få en biljett om man har något intressant fakta om kvittningssystemet som vi inte lyckades få med i det här avsnittet.
Man kanske ska skriva i sitt mejl också typ så här: hej, jag vill vinna två biljetter, eller jag vill gå själv. Jag vet, den är ostrukturerad den här tävlingen, men någon kommer få gå till Kulturhuset på fredag.
Och Henrik kommer vara jury.
Henrik är jury. Mm. Ja.
Allt gott. Adjö.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.